I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Och där är 203 igång. Där är det igång också.
Just där.
Det är
några sekunder.
Jag försöker vara lite distinkt i början, för jag är lite mosig och trött efter ett tidigt uppvaknande efter lite sömn och lång resa idag. Man vill ju inte vara sladdrig.
Nej, det har du ju fått kritik för. Du var lite sladdrig.
Jag? Mm. Är du också väl?
Nej, inte jag.
Nej, det var inte bara jag. Nej, och jag vill inte vara, jag är lite osäker på vad sladdrig innebär. Men jag vill ju inte vara sladdrig, så jag försöker vara distinkt så här i inledningen för att man liksom ska på något vis hänga på.
Och därför man säger man, och där!
Ja, jag ville lite som en, vad heter det, travreferent. De är lite så. Nej, inte kanske just och där, men de är väldigt på för att belysa vad som sker och händer i något lopp 7 på Jägersro en tisdag kväll.
Så, hängde du mycket där på den tiden?
Nej, inte alls. Jag var där två gånger, eller en gång privat med grabbarna i laget i Olympic. Det var många som gillade att spela, bland Hulda Hillgren var ju, gillade att spela på trav. Men jag fattade inte vad som var så kul. Tyckte det bara var så fruktansvärt tråkigt. Ja. Och sen så var jag där ju i
jobbet,
i tjänsten. Och då så var jag på några galoppderbyn. Jag var utsänd på det. Jag vet faktiskt inte hur det gick till. Men jag var det. När jag var där på ett vanligt trav så slogs jag mest, även alltså, i känslan att, av att alla spelade. Alla journalister spelade. Det var liksom, i pressrummet var det en sån här Toto-lucka eller vad det heter. Alltså, de spelade ju som galningar. Jag kommer också ihåg att Peter Kastensson, som han hette, som var travskribent på Kvällsposten när jag var på den tiden, då han beskylldes ibland av de här spelarna för att när han lämnade senaste KVP-tips, som det hette, inför dagen innan travtävlingen, att han beskylldes av spelare, och de spelare beskyller ju ofta många för mycket, för att han hade lämnat tips på hästar som inte hade en chans att vinna, och så de smygarna han hade, de behöll han för sig själva. Det var mycket sånt. Men de spelade, travjournalisterna, jävla vad de spelade. Nej, jag hade en egen lucka i pressrummet som jag kunde spela i.
Ja, det är trevligt.
Nej, jag blev helt chockad av det.
Jag var aldrig i pressrummet. Jag var en gång med Arbetets nöjeschef Tony Kaplan. Han var ju hemsk på att spela. Han spelade bort sina pengar. Och då vet jag att man gick med förlust där. Eller jag spelade lite grann, jag vann ju ingenting. Och sen kom Kaplan och liksom, nej, han hade kommit fram till hur man skulle undvika de stora förlusterna. Det var att han skulle bara spela för typ om det var 500 spänn eller någonting. Ja, så det var bra. Sen kom han, Mats, jag skulle bara ta med sig 500 spänn. Ja. Man kunde inte swisha och kredit och sånt på det. Nej. Så kommer han där liksom, Mats, fan, får jag låna 500 spänn? Ja, men du skulle ju, ja, men du vet, nu har jag ett sånt tips här nu, alltså, du vet, men har du spelat upp? Du skulle ju, nej, men vad fan, jag så, jag lovar dig att dela med, och vi vill lämna in bägge, och du får del av vinsten på detta. Ja, man var ju ung och utnyttjade. Han fick ju låna 500 spänn. Jag tror det tog ett halvår innan han fick tillbaka dem. Vi blev stora ovänner, för han vann ju ingenting. Det gick ju fullständigt helvete.
Ja.
Med den hästen som han hade fått ett tips om.
Mm. Det brukar vara så. Det brukar vara så. Jag, som sagt, men jag har ju rest idag. Jag var ju, tog ju... Det var ju en unik flygning.
Mm-hmm. Ja, men ni flög väl med landslaget, fotbollslandslaget?
Nej, dit flög vi. Jaha. Till Portugal, så Madeira med landslaget. Men hem, du vet, då åker ju alla spelarna.
Ja, direkt. Ja, de åker till olika håll. Ja.
De kastas ju som... Ja.
Vantar kastas.
Vind för våg, va?
Ja, vind för våg. Så.
Lite så, vind för våg. Mm. Passar ju bra när man ändå var på Madeira där det blåser lite grann. Det var ett fint ställe för övrigt. Jag gillade det jättemycket. Så att hemresorna skötte liksom alla själva då på något vis. Och då för att komma hem så smidigt som möjligt så fick man ta första flighten i morse klockan 06.00.
Oh.
Vilket var ju vidrigt i sig. Men det som var det unika där, det var ju att flygplatsen Madeira International Airport idag, när vi då spelade in detta på en onsdag, bytte namn till Cristiano Ronaldo CR7 International Airport.
Wow! Det var häftigt.
Ja, och vi tog ju då det första flyget därifrån.
Jaha.
Det gick nämligen 06.00 till Lissabon.
Mm.
För att byta där. Så att det var lite unikt.
Det var väldigt unikt.
Ja, väldigt unikt. Så då kan man åtminstone skryta med det. Ja, jag kan säkert skryta med annat också, men just när det gäller den i dagens resa så var det lite unikt. Då, jag vet inte om det gjorde att man var mycket piggare efter att ha gått och lagt sig vid 2-tiden och gått upp klockan 2 timmar senare. Det är nästan bättre att skita i och lägga sig.
Ja, jag vet. Det var när Långer och Olof Lund jobbade på Expressen, då var vi i Istanbul en gång. Då gick vi aldrig och la oss, för vi hade en sån jävla tidig flight på morgonen.
Ja.
Meningslöst att gå och lägga sig.
Nej. Fast det är klart att 2 timmar är ju bättre än absolut ingenting. Men jag brukar säga att de här sanslösa fakirflygningarna utan sömn innan liksom förkortar livet med... Ja, det rycker nog några dagar.
Ja, det tror jag också.
Några dagar rycker det nog i liksom slutändan.
Mm.
Jag är nästan helt säker på det.
När allting ska sammanställas och ställas till svars och sånt. Får man, ja, men inte nu, inte redan nu. Det är väl inte dags nu. Kom ihåg den där flygningen från Istanbul. Kommer du ihåg den? Där rök 2 dagar. Nej, men det var ju vi. Nej, det gjorde inte. Ja, men det var resebyrån som ville att... Det var sportchefen som tyckte vi skulle ta den. Jag ville att det hade hjälpt sånt där. Det är 2 dagar direkt. 2 minus.
Ja, det känns som en 3 dagars idag. Det känns, just nu känns det som det i alla fall. Men det var ju, jag hade ju aldrig varit på ön Madeira. Mm. Denna lilla ön som då har 3, eller i förra säsongen hade de 3 lag i högsta portugisiska ligan i fotboll. Nu har de bara 2. Nacional och Marítimo. Ett tredje lag de hade en gång i tiden förra säsongen hette União. Men det var lite häftigt att den här lilla ön som är superliten men ändå har 250 000 invånare hade så många bra fotbollslag. Och Cristiano Ronaldo är ju då från ön. Det är därför man döpt på flygplatsen efter honom.
Mm.
Det var ju ett fint ställe. Det var ju jättevackert och soligt och så. Men det var ju stor humor med... Eller humor vet jag inte. Men det var ju alla dessa horder av lite övervintrande. Något rödlätta efter alldeles många timmar i solen utan solskydd. Britter och en hel del svenska också för den delen.
Mm-hmm.
Det var överallt. Och det var dans på hotellet i receptionen. Det såg du ju på Instagram.
Mm, jag såg det. Ja.
Det var som La Manga-tiden när vi kom ihåg. Vi var journalisterna på och bevakade handslaget på den tiden.
Ja.
Du får berätta varför det var som på La Manga-tiden.
Ja, men det var ju... för det första ingick allting. Det var ju off-season. Så det var bara sådana övervintrade brittiska turister som... De var inte bara rödmosiga av solen och sådär. De hade ju liksom ett ständigt intag av gin och tonic från morgon till läggdags. Och det behöver inte nämna några namn där, men det fanns ju några journalister som var rätt bra på att dansa med de här pensionärstanterna eller tanterna, brittiska tanterna och charma dem. Och som tyckte jag var kanon. Och allt ingick ju. Men ja, man kommer på, vill man ha en riktig sprit och sånt, då fick man betala för sig. Det var ju vissa
som... Ja, för att det som var gratis var ju sånt som, du vet, vodkasorten Baloo. Alltså, man hade aldrig hört talas om det. Ja, det är den ena konjaken som var gratis. En av whiskyn som ingick i det här all inclusive, det var ju den, alltså, så kunde det vara någon sån här spansk. Som smakade fjället. Så det är lite roligt, och det var lite win-win också för de här kollegorna i branschen som gillade, och de gillade ju att kurtisera lite med de här brittiska damerna, och de brittiska damerna var ju överlyckliga att det kom lite nytt, ungt, friskt blod. Men varken jag eller Olsson var involverade, som det kan vi svära oss ifrån. Men det var roligt, och det var liksom lite att återuppleva det på något vis.
Jag kan säga Janne Mailard, han jobbar på Svenska Dagbladet, och han sa ju det finns en lårbensfetischism, alltså att man bryter lårbenshalsen. Ja, det var mycket sånt. Man fick inte dansa för hårt, menar han, med tanke på lårben.
Ja, alltså, men det var dans i receptionen på det här hotellet som vi bodde, som det var ett enormt stort hotell, och det var liksom sån här band, tremannaband med en ganska, ska vi säga, väläten trummis som satt och körde mycket visp, du vet. Och så sjöng de. Nej, men det var ju väldigt, väldigt sån här hit som jag känner igen, som min mamma lyssnade på. Mycket sånt. Engelbert Humperdinck och sånt. Och de njöt. Men de satt de bara då runt det här bandet i fåtöljer. Dessa mest brittiska par. Så satt de och bara drack, tror jag, gin och tonic faktiskt just. Och bara tittade på det här. Alltså, de satt bara och tittade på det här. De pratade inte med varandra.
Nej.
Enda gången de pratade med varandra när det var tomt i glasen, tror jag, så de skulle beställa nytt. Och så tittade de på det här bandet och så jag bara satt de där. Och så var det någon som då gick upp och dansade och tittade på dem istället. När de kasade runt.
Jag känner igen det lite från La Manga. Det var så också. De satt, många av dem bara satt där. Alltid med en sån gin och tonic i handen. Hela kvällen. Sen en kväll kom jag ihåg där på La Manga på vårt hotell. Det var någon sorts teaterföreställning i puben eller någonting. Det var någon liten trupp från England som framträdde med någon pjäs där. Någon komedi.
Så där satt jag och Disco också och tittade inte på så mycket på varandra, men vi tittade då på dem som tittade. Disco var ju, han är ju, alltså, kollega Disco från Expressen, han är ju från skogarna, så han...
Ja, det tar han också. Det var ju så det gör de där. Tar dit en sån lite väläten trumme som sitter och vispar lite, där sitter alla i bygden där. Och renarna, de gör liksom så här med huvudarna lite så vaggar lite i takt.
Alltså, att Disco känner sig lite hemma.
Ja, det förstår jag. Fast det var nog lite för varmt på honom, va?
Jo, men jag tänkte mest på kastedansen. Jag tror man säger kastedans säger man nog söderut. Man säger styrdans, va?
Nej, inte, ja, just det. Men kastedans, det är ett fantastiskt uttryck.
Ja, för kasa betyder glida. Kan man väl säga, va?
Ja, kan man göra. Ja. Ja, just det. Bilen börjar kasa på isen.
Ja, och så att man liksom glider. Och mycket smygande. Men så det var, jag gillar ju den typen av upplevelser, eller att ta del av den typen av miljö. För det är fan med något speciellt, alltså. När man sitter där och bara iakttar. Det är sånt man kan skriva böcker om. Eller i böcker om, i varje fall. Så det var coolt, det var fint väder. Jag kunde promenera bort till den här lilla anläggningen där Sverige spelade matchen, och som tog liksom 10 000 åskådare upp för ett litet berg och sådär, och god mat. Alltså, det var en fin liten utflykt. Och med det vill jag säga att det ni lyssnar på, mina vänner, det är ju podden nummer 203. Och ni är alla oerhört varmt välkomna.
Och
men
där
allra mest välkomna
kör vi igång.
Men allra mest välkommen är vår första lyssnare, Staffan Olsson, som har varit lite aktiv i
det. Ja, otroligt aktiv ju.
Vi tar det sen.
Ja, vi gör det, ja. Men jag tänkte, herregud, nu vill han, går kanske inte så bra där i Paris med handbollet. Nu vill han tillbaka.
Jag tror att han omedvetet gav sig in i någonting som han kanske inte skulle höra. Jag tror att han kan få ångra sig. Men vi får väl ändå, ska vi säga, fortsätta där vi började. Sverige... med ett B-lag, får vi säga. besegrade då detta Portugal, de regerande Europamästarna, när Ronaldo kom tillbaka till, eller hem till ön med EM-bucklan. För det var verkligen så. Sverige besegrade dem med 3-2 efter att ha legat under i paus med 2-0. Det var en... ja, nu var det ju en träningsmatch, och då är en träningsmatch, men det var ändå extremt speciellt att vara med och få uppleva på plats, för att det var så oväntat. Det var liksom, alltså du såg ju själv vilket lag Sverige ställde upp med efter att ha besegrat Vitryssland, ska vi säga. Vi har ju inte varit med sen dess, va?
Nej, det har vi inte, nej.
Gjorde det ju komfortabelt med 4-0, och många tyckte Vitryssarna var dåliga, men ingen annat lag i gruppen har ju slagit dem med 4-0, så att det finns någonting här. Det finns definitivt någonting här. Det syntes med portugiserna, tyckte jag, att det var liksom ett lag och med spelare som, vi har ju tidigare pratat om lagbygg och sådär, men ändå spelare som inte hade några som helst problem att behandla bollen och göra det snabbt och flyfotat, och gick som på ett snör ibland och inte rädda och hålla i den lite grann och komma runt och springa eller jobba för varandra. Det var jäkligt coolt att se, för att portugiserna ville ju vinna matchen lika mycket som svenskarna.
Ja, det är klart.
Och det var ju, det är väldigt få som har förlorat mot Portugal har förlorat på hemmaplan överhuvudtaget whatsoever. Sverige besegrade dem på 80-talet när Tony Persson gjorde 2-1-målet, då, kom ihåg, 1981. Och sen var Tobbe Nilsson tillbaka i en match också.
Ja.
Så de har haft svårt. För så blev det 0-0 i någon kvalmatch i Porto, ja, det stämmer.
Ja. Så de som det som jag tyckte Sverige skulle ha vunnit. Alla var så jävla nöjda. Jag tror att Tommy Söderberg var kvar då också. Jag var väldigt uppe och skrev en krönika om detta. Vi hade kunnat vinna den om vi hade, ja du vet, lite. Men de var nöjda med en poäng på bortaplan. Så är det kanske. Varför kommer man ihåg Tony Persson just det målet?
För att han... Det var, vi hade liksom, det här var på 80-talet, vi hade ingen bra landslag då.
Nej.
Det var verkligen risigt. Men jag tror att det var så här, och ni som lyssnar får rätta mig om jag har fel, att Tony Persson blev nerslagen på planen efter matchen av en portugisisk spelare.
Mm-hmm.
Och jag kan googla det medan vi pratar här, och det var så. För att jag var ju på Kvällsposten där, så jag tror att det gjordes rubriker kring detta. Hjälten nerslag, eller vet något sånt. Och det var dessutom så att han var en väldigt anonym,
ja,
spelare.
Ja, precis. Varför kommer jag just ihåg honom för det? För jag minns mest för att det är lite udda namn. Tony och sen Persson. Tony Persson. Tony.
Ja. Nej, men det var ju de flesta blev kriminella. Men han som hette någonting med Y, det vet ju.
Ja.
Men han gick till ju fotbollen. Ska säga Tony Persson, Portugal. Räcker det om man googlar det, får man se. Så sänkte jag Portugal. Det var i slutminuterna. Här är bild på honom också. Jag ska se om det står. Nej, han satt på bänken och kom in på slutet med några få minuter kvar. Så var det. Han spelar för den. Han är numera styrelseledamot i Guides, står det här. Ja, det står ingenting här om att
han blir nedslagen.
Nej, men jag är bara för med det. Hur kan jag... Ja. Skitsamma. Därför kanske man kommer ihåg detta. Men det här var en fin upplevelse på något vis. Det var liksom ett helt nytt lag jämfört med Vitryssland-matchen. Det var spelare som, ja du vet, som vi knappt har sett att spela i landslaget. Och det var en vändning som ingen trodde liksom var sann. Och som sagt, även om det var en träningsmatch, så är det ju få andra som har gjort det överhuvudtaget. Mm. Och Viktor Claesson är ju magnifik just nu.
Mm. Ja, det var kul.
Isak Kiese Thelin också, tyckte jag, var otroligt, otroligt bra.
Han hade de ett bra uttal på. Jag såg inte Portugal-matchen. Jag hittade inte någonstans. Den gick med och såg ju Vitryssland. Och då var engelsk bisittare, vet vad det hette. Men han sa, oh, there's Isak Kiese Thelin. Isak Kiese Thelin.
Ja. Du, bara kort. Jag hittade det här. Han knockades direkt efter målet av en portugisisk armbåge över ögat.
Uh-huh.
Och så säger han här i ett reportage i Göteborgs tidningar, är det. När lagkompisarna gick ut och firade i Lissabon, det kunde man på 80-talet, så låg jag kvar på hotellet med ett igenmurat öga och förmodligen en hjärnskakning. Jag tvingades sätta värktabletter och smärtlindrande i hela veckan efteråt.
Mm.
Mm. Och Thomas Poletten Larsson gjorde 1-0-målet. Jag hör ju själv vilket lag vi hade.
Ja,
det
var inte bra. Men du var inte, kommer du ihåg Inge Danielsson? Var inte han inblandad i någon
Portugal-match? Jo, det var ju 1966.
Åh, oh, herregud, ja, då var du inte född ju. Nej,
jo, det var jag precis. Det är nämligen varför jag kan. Det är så pangbom. Det är ju inte för att jag har blivit fotbollens Alenat Jolin, utan det är för att det är en faktaruta här som ligger den här. Alltså. 1966, 13 november 1966, Portugal-Sverige 1-2. Inge Danielsson gjorde bägge målen.
Mm, ja.
Och Agnes Simonsson spelade och Tom Turesson. Och i mål stod Ronny Pettersson.
Mm.
Inte den.
Nej.
Även Jim Nildén spelade. Hans son har jag spelat fotboll med.
Mm.
Eller hans son kan vara till och med det. Och sen så 81 Portugal-Sverige 1-2 med Poletten och Tony Persson som sagt. Och 1984 blev det ju, det var ju då Torbjörn var tillbaka.
Mm.
Då blev det 3-1 i Sverige.
Mm.
Den matchen såg jag på någon lumpaförlängning, för jag gjorde lumpen då. Torbjörn var tillbaka, spelade längst fram med Mats Gren. Prytz gjorde de två första målen för Sverige. Ett på straff. Så gjorde Torbjörn mål, ja. Mycket kommer ihåg. Så är det. Men nog om detta, det var jävligt kul. Och det här landslaget, det finns någonting där. Ska vi tjata mer om det? Varför? Nej, det behöver vi kanske inte göra. Men många verkar gilla det. Vi har ju pratat om hur anonymt det här laget är.
Men ja, vad vet inte.
Jag vet inte, ska det... Det spelar ju in, såklart. Alltså, sett till intresse och så, medialt. För att när jag pratar med mina kollegor på tidningarna och på sajter, så säger de att det klickar inte alls speciellt bra. Vilket alltså då betyder att, ja... Det är väldigt få som läser det jämfört med allsvenskan.
Jaha, jaha.
Och Vitryssland-matchen så hände det så mycket. Det är SM-slutspel och sådär. Så det har ju någonting som det inte har. Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Som det hade såklart på Zlatans tid. Och som det till viss del har när Gretti är med. För att han är liksom på något vis en sån som drar läsare till sig.
Mm.
Men å andra sidan...
Men ändå så såg jag det. Vi talade om det sist... lite ointresse för landslaget, det vi nämner nu, men samtidigt har jag sett rubriker här nu, är väl rusning till Frankrike-matchen. Vi möter ju Frankrike i VM-kval i juni på Friends Arena i Stockholm, och det är tydligen säljs biljetter utav bara den.
Ja, och det, jag tycker inte det är så konstigt att vi, det är ju liksom ett världslag och regerande, vad blir det? Europamästare alls.
Utan nej, det var inte det. Portugal var ju...
Ja. Nej, men alltså, det är ju ändå liksom en världsmatch. Däremot så får man väl ändå säga 30 000 åskådare mot Vitryssland.
Mm. Ja, det var bra.
På hemmaplan är väl bra, för fan. Mm.
Men då var ju sänkta biljettpriser jämfört med tidigare.
Ja, men det är ju inte så lätt att locka någon till något nu för tiden egentligen.
Nej.
Det är tillräckligt bra, så att... Nej. Så det var väl smart och klokt, såklart, på det viset. Men jag tycker det är en jäkligt bra siffra. Så att, ja, kul att gå och kolla på. Det drar gärna folk, och de har varit skickliga till att ta dit folk. Men det är kommer nog dröja tag innan det blir så pass bra att folk kastar sig över det när de ska läsa om det, åtminstone. Det
alltså, ja, kanske det.
Men det är häftigt att se. Jag älskar, jag tycker ju om landslagsfotboll, och jag tyckte det var häftigt att se alla de här spelarna liksom visa att de faktiskt kan på rätt så hög nivå tillsammans. Är vi starka? Tillsammans är vi jävligt starka, som det hette en gång i tiden. Fast vi inte
var.
Ja, det är Olsson. Ska vi när vi ändå nämnde Vitryssland, så kanske vi ändå ska... Det var ju så här att... vi fick ett sms från vår redaktionsmedlem i Paris, nämligen Staffan Olsson.
Mm.
Vad stod det i det?
Ja, det rörde upp.
Nej, men vad stod det i smset? Det stod ju någonting.
Det stod liksom, vad har hänt med Dagens Nyheter? Varför skriver de Belarus?
Lokal tidning, fast en morgontidning i Stockholm.
Ja. Och varför skriver de inte Vitryssland? Har jag missat någonting? Skrev han då. Och det öppnar ju en väldig debatt mellan dig och mig och Staffan. Så. Du tycker ju att det ska ju alltid heta Vitryssland, även om de själva då tycker att, att vi vill inte förknippas med något ryskt och sånt där. Men du är ju inne på Putins och Trumps linje liksom. Och Krim, det tillhör Ryssland och alltså. Du har ju köpt hela det paketet, så att det...
Jag tycker ju då först och främst, nej, jag skrev ju en tweet också om det, att jag tycker det är, att, och då står jag fullt och fast vid att det är fruktansvärt skitnödigt av just Dagens Nyheter, av alla skitnödiga, att skriva Belarus istället för Vitryssland. Och det grundar jag på åtminstone ett skäl. Det är att Dagens Nyheter skriver för sina svenska läsare och på svenska. Det är inte fel att säga Belarus, för man kan säga både Vitryssland och Belarus, men det är ju en promille svenskar och definitivt en promille av Dagens Nyheters läsare som säger Belarus. Alla andra skriver ju och säger Vitryssland. Så då, det tycker jag blir fjompigt och fjantigt. Jag är helt med på att om man, men om alla på något vis bestämmer sig för, som man plötsligt gjorde med Holland och kallar det för Nederländerna, då kan jag...
Ja, men du vägrar ju där också.
Nej, jag själv skriver ju Holland, men jag tycker ändå att det är ju mera vedertaget. Alla vet ju vad... Det är jävligt få som jag tror visste vad Belarus var för någonting när man plötsligt... Mm.
Nej, många trodde att det var något sånt där, att det var någon hockeylag som varit ute och festat och sänkt några Belarus. Mm. Du vet, när man sänker ner något i glas och så dricker det, så börjar de slåss och fightas. Och...
Jag tycker vi ska hålla oss till det svenska språket, och sen vill vi ändra namnet på Vitryssland, så får vi väl göra det, men då får vi på något vis göra det liksom gemensamt och lite mer officiellt. Nu hette det ju Vitryssland på matchen och alla pratar om vitryssar och sådär. Sen tycker jag det är språkligt väldigt svårt när man läser om belarusiske målvakten och sådär.
Ja, jag skulle komma till det att när vi hade haft vår lite hetska debatt, som jag tror Staffan, oj, vad hände här? när sms'en började hagla över Atlanten till Paris och fram tillbaka. Så. Men när jag läste artiklarna i Dagens Nyheter, så är den belarusiske målvakten. Eller vad säger man? I stället för att man säger vitryssen, så säger man belarusingen. Säger man det då? Belarusingen?
Nej, de vill ju inte förknippas med Ryssland och i Vitryssland. Och det förstår jag ju förstås. Och vi ska då säga att Rus då står egentligen, tror jag, för Rutenien och inte för Ryssland, som väldigt många tror. Så att, alltså i Belarus.
Jaha.
Men däremot så har vi ju en gång i tiden... Det finns ju skäl till att man säger Vitryssland. Och det är ju för att det en gång i tiden har... bestämt att det ska heta så. I Sverige. Jag tycker inte man kan säga att men det heter en annan sak i andra länder. För då skulle vi säga Suomi och Magyar och Chag. Och jag tycker heller inte att man stenhårt kan gå på... Jo, men i det landet tycker vissa att det ska heta något annat. För att då skulle vi också säga den demokratiska folkrepubliken Korea om Nordkorea. För att de tycker det där. Men det tycker nog inte vi, att det är en demokratisk folkrepublik. Just Nordkorea.
Så därför
får det heta Nordkorea. Ja, det är inte fel. Men det är skitnöjt av det. Det står jag fortfarande för. Men du är ju, gillar ju det. Lite bajsnödiga. Så att du, ska du skriva Belarus nu för mig?
Ja, det gör jag hela tiden. Jag säger Hrvatska också.
Om Kroatien.
Det har jag alltid gjort. Klart, man får liksom,
hur säger då den kroatiske målvakten, hur säger du då?
Hrvatsko. Hrvatskaren. Nej, så är det väl det då. Belarus, men dessutom, nej, men det lustiga var att efter att ha sett matchen så var vi i teaterdistriktet på en fransk restaurang, och det visade sig att till slut frågade man bartendern, en kvinna, jag sa, var kommer du ifrån egentligen? Så sa Belarus. Ah, sa jag, vi har precis slagit er idag i fotboll. Och då visste hon då, hon heter Julia. Och då sa jag till mitt sällskap där att det är som Belarus, det är alltså White Russia typ. Och hon blev väldigt, no, it's not Russia. We do not want to have anything to do with Russia. We are Belarus. Okej, så det är lugnt.
Nej, men på engelska heter det ju, har alltid hetat Belarus.
Ja.
Så att det är White Russia stämmer inte alls. Det är ju snarare,
jo, men det har jag försökt att beställa igen, men det fattar inte hon. Jag vill ha White Russia.
Okay, ja. Och på svenska heter det Vitryssland och Jag tror att i Danmark har man bestämt sig sen några år tillbaka om att ändra det. Och då från Vidrusland, till Belarus. Mm. Ja. Vi spelar mot belaruserna.
Ja, belaruserna, ja. Rusernas krig, belaruserna krig.
Det är belaruserna. De belarusiska målmännen.
Mm.
Ja. Så då har man väl bestämt sig, då får det väl heta det. Men innan vi liksom gör det så kan ju inte bara DN, alltså den här lokala tidningen från Stockholm, kan ju inte bestämma hur vad de bestämmer att de kan ju bestämma vad de själva ska skriva förstås, men jag tycker det är fjantigt av dem att de plötsligt tar ett initiativ som säger att nej, men nu ska det vara så här, alla andra är dumma i huvudet. Mm. Men ja, du skriver ungefär. Belarus. Du är en Belarus-kille.
Jag är en riktig Belarus-kille.
Den belarusiska målvakten var en rubrik faktiskt.
Mm.
Disco som är från skogarna utbrast på vid ett tillfälle att när han fick se och detta att de ska i Belarus, utbrast han: vart är världen på väg?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Ja, disco, disco. Mm.
Du har plockat fram ett intressant litet ämne som inte fanns med i det. Jag har inte berättat om det innan.
Nej, för du har ju, du kör lite vid brev, ja? Du har ju lite nu.
Ja, men det är ju lite den typen.
Ja. Ja, tack du.
Och nej, men jag tycker att det är spännande. Simon presenterade, nu vi ska prata fotbollssvenska. Den är ju liksom, när vi kommer ut så är det bara några dagar kvar innan det är premiär.
Mm.
Och vi var ju inne innan på, när det gäller landslaget, på vad som är intressant eller mer eller mindre intressant och sådär. Och Simon har gjort en sammanställning över de lag som är mest streamade, det vill säga mest, ja, streamade helt enkelt. Det är väl ett svenskt ord nu för tiden.
Ja, man kan säga strömmar också. Man strömmar.
Strömmar, ja. Mm.
Men vadå, vad då streamar? Hur gör man då? Istället, man tittar inte på tv och man går inte
man och ser dem på nätet.
På nätet, ja.
Och under Allsvenskan 2016. Och tabellen i sig är inte överraskande, men den har ju ändå inslag av element som jag tycker är intressanta. AIK, Malmö FF och Djurgården var 1, 2, 3, Hammarby 4. Det är inte så konstigt kanske, eller hur? Och Göteborg 5. De fem där är ju förståeliga. Det är storstadslagen och har fler anhängare och det finns fler människor. Norrköping var 6, Helsingborg var faktiskt 7 och Helsingborg 8. De 8 där, fine. 9 var Östersund.
Mm-hmm.
10 Jönköping Södra. 11 Örebro. Kan man tycka att Örebro ändå ska kanske ligga lite högre där, va? Åtminstone före, säg Jönköping och Östersund. 12 Sundsvall. Och här kommer den kanske största knallen. 13 Kalmar. FF.
Jaha.
trodde det fanns ett stort fotbollsintresse där, men inte alls på samma sätt. Nu kan det ju till vissa spela in vad man har haft för typ av säsong, och de hade väl en beskedlig upp- och nedsäsong, kan man. 14 Falkenberg och 15 Häcken. Ja. Kan man säga. Ja. Ett av, och så längst sist kom Gävle då, som ju åkte ur. Så var det. Och vad har vi då att säga om detta? Jo, att det var ungefär som man förväntade sig, kanske. Eller?
Ja.
Du har ingenting att tillägga?
Nej, det har jag inte. Jag bara tänker på att de har kanske datorer i Kalmar. De vet kanske inte att man kan. De vet kanske inte att, du vet, det är ju en avkrok. Det är ju liksom att när man åker fram och tillbaka, upp och ner, hit och dit. Och sen Kalmar, måste jag till Kalmar? Och då liksom det jävla tidiga planet och sen plan hem. Och så, eller får man köra bil och så svänger man om Norrköping. Så har man timme ut och timme in på en sån där sjukväg. Och mötas och så här fil hit. Åh, gud. Så är kanske så de känner att De går till den där kycklingarenan. Den heter den fortfarande fågelkycklingens...
Guldfågeln, ja, men det gör de inte det heller. Så att...
Nej, okej. Okay. De går inte dit heller, så, folk.
Nej, så de skiter ju i det.
Mm.
Men det gör du ju helt rätt på det. Det, är ju inte, det skulle inte överraska mig om att det finns färre datorer per capita i Kalmar.
Är det någon annanstans?
Ja, för att de är inte riktigt den typen av lirare.
Nej.
Det är möjligt att det är så. Men i Östersund däremot har de en jävla massa datorer.
Ja, det, för det måste de ha. Det är med de långa vintrarna. Hur ska de klara det annars? De måste strömma både det ena och det andra.
Falkenberg ändå inte sista. Spännande. Ja, det var bara en liten sån parentes som jag tänkte att jag skulle...
Nu ser jag att det tippas ju nu hela tiden också. Har du inte tippat längre? Du brukar ju tippa någon gång där i årsskiftet, brukar du lämna in din tipsrad.
Ja, ja.
Ja, du gjorde ju förr. Du lämnade till Getingen till den
allsvenska bilen. Det är ingen som har bett mig tippa.
Nej, men du lämnar alltid, du vill vara så tidigt ute. Du lämnar då i början på januari.
Ja, för det jag vill... Nej, men så här, jag vill aldrig tippa heller, för att det går inte, eftersom det är helt omöjligt att veta vad den här lagen har för lag i augusti. Det är liksom två serier. Man skulle kunna tippa vårsäsongen och sen kanske höstsäsongen. Så det, jag har alltid tyckt att det varit svårt, väldigt svårt att tippa. Jag vill inte riktigt göra det. Lagen kan förändras. Häcken kan ju liksom ha ett helt nytt lag om 5 månader och så vidare. Så att det är mycket svårare nu än det kanske var tidigare. Men om jag nu skulle tippa, så är jag till exempel inte helt övertygad om att Malmö FF kommer att dominera så starkt och stort som många tror. Det är jag inte alls säker på. Å andra sidan, så gör de inte det, så kan de ju köpa 10 nya spelare de också i sommar, som förmodligen också är bra. Så det är ju jättesvårt. Det är supersvårt på något vis. Så jag tycker IFK Norrköping har sett jättebra ut på försäsongen. Det är lite så samma grej där. Smyger under radarn, och vi är liksom mästare på det. Jag tycker att Östersund har varit bra, till exempel. Och säkert kan ta sig en bit upp i tabellen. Sen är det väl mera tveksamt med lag som AIK och IFK Göteborg, som oftast förväntas vara i topp. Så det är öppet, men det är liksom ett stort engagemang. Känns nästan större än någonsin, och alla väntar liksom bara på att det ska dra igång.
Och det är ju...
Jag skrev en krönika om det. Lite roligare där är att jag någonstans mindes att, har inte Olsson sagt någonting om att de på 90-talet tänkte lägga ner liksom i stort sett den allsvenska fotbollsbevakningen?
Ja, alltså bevakningen.
Och visst, berätta liksom vad...
Nej, men det var första konferensen jag var med på. Då, det ämnet jag hade flyttat hem från USA. Vi hade en konferens i Polen inför den säsongen 91. Och då var allmänt...
Polen?
Ja. Ja, vi fick alltid... Det var potatis. Stora, sådana jättelika potatis. Stora som handbollar låg på fat i frukost, lunch och middag. Med hotell vi bodde på. Men anyway... Då var det alltså uppe, det var förslag, och på fullt allvar, man skissade också på att man skulle bara ha resultaten, man skulle välja ut en match per omgång, så man bevakade den med reporter och fotograf, men alla de andra, det skulle bara vara resultaten liksom. Och tittar man på publiksiffrorna, jag menar, de flesta lagen hade mellan 2 och 3 tusen åskådare. Det var liksom inte
Plus det ska också sägas att vi hade ju då tidningen hade ju en hockeydominerad sportledning i Thomas Malmqvist, krönikören, och en som heter Lars Björkvall som var liksom den praktiska sportchefen där. Mm. Det var väldigt hockeydominerat. Hockey var liksom framtiden.
Men varför blev det inte så då?
Nej, det blev inte alltså, så. Man skulle ta det nästa år. Men helt plötsligt fick Sverige EM. Helt plötsligt så vaknade fotbollsintresset. Och sen tittar man aldrig tillbaka. Det bara fortsatte ju att välla på något sätt. Och nu är det tillbaka. Jag kan ju sakna... Jag tror bägge kvällstingarna hade där träningsmatcher, alla laguppställningar på de allsvenska lagen. Så jag älskar att se det, hur de bytte mellan matcher och vem som, när de spelade där och någon spelade där och så vidare. Men, nej, men det var faktiskt så. Det var helt, och då kände jag satt på den konferensen och tänkte, vad fan har jag gjort egentligen? Har jag flyttat till Sverige från USA för jag hade sett fram emot för att skriva mycket fotboll och så skulle man då lägga ner det. Men så blev det inte, som tur var, kan man säga.
Kunde vara, som du sa, 2, 3, 4, och ibland minns jag att det är en fin publiksiffra var nu, där och där så var det 5700.
Mm.
Mycket fin publiksiffra tyckte man då att det kunde ha varit.
Och det var väl också då när Malmö FF spelade, de där, när man spelade borta hemma match om SM-guldet mötte Norrköping, det var väl inte, eller de vann något guld, jag vet, man, den bilden finns på väggen i Swedbank stadion där nere, där det är Roy Hodgson står, hela laget står, så tittar man, det är inte en människa på läktarna, jag tror det var typ 5000 på en helt avgörande SM-final, vilket är
5-6000 kan det nog stämma att det var. Jag minns också att när Djurgården var i final, och mötte väl Malmö FF också för den delen.
Ja, det gjorde
han. Det kan ha varit den första SM-finalen som spelades i det konstiga systemet. Då var det ju extremt få avskådare på den. Ska vi googla det? Bara för, alltså, det var ju helt galet så lite det var.
Mm.
Alltså det var ju Stockholmsderbyn på den tiden. Det var ju 7-8000 kanske. Mm. Sådär kunde det vara. Så, ja, herregud. Det var annat. Så jag förstår liksom att det kom upp. Men det är så svårt att tänka sig det idag. Att, det var... Sen var vi lagen mycket bättre. Och det fick bolla sina spelare och så. Men ändå... 8000 på Råsunda 16 november 1988 SM-slutspelsfinal 1 av 2. 8000 åskådare.
Mm.
Hade man på Råsunda helt enkelt.
Mm.
Det är du. Och sen så avgjordes matchen på Malmö stadion 3 dagar senare. Det blev ju 0-0 just det på Råsunda. Och Malmö vann sig med 7-3.
Ja, jag kommer ihåg, det var helt vansinnigt.
Ja, och då var det också 8000 skånare.
Mm.
I kvartsfinalerna mellan Djurgården och IFK Göteborg, vi talade ändå 2 stora lag, så var det på Stockholms stadion 6000 åskådare och på Ullevi 5000 åskådare.
Mm.
Det var så det var på den tiden.
Ja, och jag kommer ihåg också en gång jag hade varit intervjuat Niklas Nylén.
Mm, just det. Och, min barndomskamrat.
Ja, jag vet. Hans familj hade varit på sett Malmö Redhawks. Och Bob Houghton hade kommit tillbaka som tränare. MIF. Ja, det heter de på den tiden.
Ja.
Och då förbjöd Houghton, han förbjöd dem att gå och se hockey. För det var så känsligt med detta.
Är det sant?
Mm. Jag kommer ihåg på din 50-årsfest, då kom ju fru Nylén för detta, de är inte gifta längre. Kom fram, så kom du ihåg mig med att nej, det är ju, ja, det är du. Jag glömmer aldrig hur du försvarade mig och barnen, för vi var så hockey och du skrev att det var för jäkligt av Bob Houghton och liksom tycka att vi inte fick gå se hockey för att Niklas spelade fotboll i Malmö FF.
Och det var också på den tiden som detta MIF hade fler åskådare i en träningsmatch, eller vad tusen det var, men det är någon sorts match mot Tyring i någon lägre division. Mm. Det var nog inte träningsmatch än vad Malmö FF hade på sin allsvenska premiär.
Ja, exakt.
Men då så var det, så tiderna, som du vet, Olsson, förändras ju ständigt och jämnt. Har du sett att du gör nya tv-program? De ligger och har legat ute nu.
Ja, jag har sett det första. Så jag har inte hunnit se... ettan och tvåan. Jag har inte sett trean. Men jag sitter ju inte som du sitter och bara trycker så här liksom. Jag har sett första vloggen.
Det är du och de kammar.
Du får berätta om vloggen. Jag fattar inte, hur gör du? Det ser väldigt proffsigt ut. Gör du verkligen det själv?
Ja. Tack.
Där är ingen med som tar de bilderna. Och hur klipper du? Hur går det till?
Mm. Först och främst har ju Ekvart Show dragit igång. Det har du ju sett, Olsson.
Ja, jag säger det.
Två program. Det tredje kommer ju här i veckan. Imorgon tror jag, till och med. Torsdag alltså. Nej, men det har ju varit kul. Det har jag ju pratat om tidigare. De programmen har varit populära. Sen så har jag då funderat på, eftersom jag lade ner den vanliga bloggen, så funderar jag på att göra någonting annat ändå. Och då ska jag då testa att göra sådana här vlogs, och då är det ju då videoblogg som jag har kallat för Ekvlogg. Jag är väldigt nöjd med namnet.
Ja, det tänkte jag, det kan han inte hitta på själv. Han måste ha haft en konsult.
Nej, det har jag hittat på helt själv. Och då köpte jag en kamera, och Vilma hjälpte mig lite grann. Hon är ju, kan ju sånt. Och så filmar jag, och sen så klipper jag på något program som heter, det är ett enkelt, simpelt iMovie tror jag det heter, eller heter det, som jag klipper på. Det är ju inte, jag har ju suttit med redigerare för fan i 25 år och sett hur de har gjort, så att jag har ju åtminstone försökt, men det är ju inte bra alltså. Det är ju inte proffsigt så. Det är ju amatörmässigt, men en bra amatörmässigt klipp.
Okej. Men vadå, det är en riktig kamera alltså? Jag satt och tänkte, har han köpt en selfie-pin och filmar med
nej, mobilen? Nej, men nu för tiden behöver du ju inte mycket. Alltså, det blir ju förvånansvärt bra med små kameror.
Ja, det har du rätt i. Det såg jag någon gång. Jag var ute, någon visade... någon hade filmat... vad gör du nu?
Jag letar efter kameran. Jag ska visa dig.
Ja.
Prata på då.
Ja, nej, men jag var fortfarande gick på Jones. Ja, så det är en av servitriserna där som pluggar film. Och hon visade en film som en kompis till henne hade gjort med en väldigt enkel kamera. Ja, typ så. Ja. Och nu visar Ekvall upp en kamera här som... Och det såg jävla proffsigt ut, och du vet, de andra sa liksom att man kan liksom göra en långfilm, en spelfilm, en sån. Man behöver inte hela den här stora apparaten längre.
Alltså, du vet ju, de här kamerorna som vanliga tidningsfotografer använder, de gör dem ju film med, alltså,
ja,
det är skitbra kvalitet på det. Det behöver inte vara så här stora balunser som vi tv-människor har använt oss av i alla tider, som hedliga tv-fotografer gärna använder, för det ger lite bättre stabilitet, och du ska ju klart filma fotbollsmatcher på ett bra sätt, så får du använda dem och så. Men det går bra med litet också. Det blir ändå helt okej kvalitetsort.
Men vadå, du klipper på hotellrummet i ett program?
Ja. Alltså. Det är ganska... Det är inte så svårt. Men det är kul att du har tittat, Olsson.
Jag tittade på det. Jag får titta på resten också.
Det får göra det. Ligger ute nu. Just nu när jag sitter och kollar på detta, så är det faktiskt en hockeykvalmatch som pågår.
Jaha.
Nej, de är helt borta. Det här är Karlskoga Rögle, och Rögle redan med 3-1. Jag tror att det innebär att de kanske går vidare då.
Ja, de hänger kvar då. Vinner de ikväll så är de kvar i SHL.
Ja.
Det var väldigt lätt det gick i så fall. 3 raka matcher.
Ja, de leder med 3-1 åtminstone i den här tredje perioden en bit in. Men jag ska inte säga någonting om att någonting är kört, för att det har jag fått lära mig efter Barcelona.
Ja,
det och fick jag. Även igår kan man väl säga. Men jag har väl sett... It ain't over. Jo, men vi var ändå inne på att vi pratade om Ekvall Show. Jag hade ju pratat Sjöberg och Ida Marko Varje där. Och Saila Quicklund som är politiker och tog upp det här. Vi pratade ju väldigt mycket och gärna om, eller gärna vet jag inte, men han tycker det är viktigt att ta upp i varje fall. Det vill säga det som han blev utsatt för, sexuella trakasserier som ung idrottare, och som han då har jobbat vidare med och föreläser om, och som han menar är mycket, mycket, mycket vanligare än vi tror, eller vill tro.
Mm.
Han är väldigt bra där, Patrik, och öppen och ärlig. Han säger ju, och det har ju viss poäng i att en pedofil söker sig ju inte direkt till äldreomsorgen, utan gärna till den verksamheten där barn nu finns och kanske till och med byter om och sådär.
Mm.
Och när man inom andra instanser, du vet, förskolor och skolor och sådär, har väldigt hårda, även om det slinker igenom en och annan, så har de ju väldigt hårda krav och tester och koll och så har man inom idrotten liksom inte den, har man inte det där och heller inte liksom de möjligheterna kanske.
Mm.
Så, och det var liksom intressant att lyssna på Patrik story och ändå lite skrämmande. Men Ida Markovaj berättade ju också sin otäcka, inte du hörde ju den, och du hade liksom lite erfarenhet av den, just den här storyn tidigare, att folk inte liksom riktigt från början ville tro på vad som sades.
Nej, men så är det ju här. Det dyker upp nu mer och mer ju såna här riktigt stora, kända idrottsprofiler på universitetsnivå och sport i det här landet i USA, som visar att i många år kunde utnyttja pojkar sexuellt. Därför att de är unga och ser upp till ledaren och är väldigt sårbara. Och, ja, så är man med på någonting som man inte riktigt fattar hur det gick till och vad var det. Och när det sen förs på tal så tystas alltid ner, skjuts under mattan och så går det bara vidare. Jag menar, titta på hela den där grejen med katolska kyrkan för x antal år sedan, när det började komma fram hur präster förgrep sig på unga pojkar. Det var ju ingen som trodde på det och sånt där. Och jag vet ju, det fanns ju vissa på Expressen som när Patriks bok kom var väldigt skeptiska till, men kan detta verkligen vara sant? Därför att den som det handlar om, det var ju en väldigt känd höjdhoppstränare eller friidrottstränare överhuvudtaget, som man inte, ja du vet, man tänker, men vadå, jag tror väl Sjöberg är väl ärlig. Och det var väl inte förrän Jannik Trigaro också trädde fram, som hade haft samma tränare och trädde fram, det var då för, ja men okej, men detta är ju inte klokt ju. Nej, men så vad är det Sjöberg säger? Att det är tre i varje skolklass och man går igenom som är utsatta för detta, har varit från de var små. Så egentligen är det inte så konstigt. Och sen så är det ju, jag vet när jag började med, så du vet, det var sådär lite garv också, liksom tjejer inom ridsporten. Det hette ju alltid ju många, mer eller mindre kända travtränare som ofta hade väldigt unga nya fruar och sånt där. Och, du vet, och det var liksom mycket sådär, ja du vet, fan och det är, hur det går till i stallet och sådär, det var lite mer den nivån. Man tog liksom inte riktigt på allvar.
Nej. Så det var intressant att ha dem i programmet. Jag tyckte det var en bra motvikt också till det första programmet som jag gjorde, liksom, som var lite mer, det var ju verkligen garb och lite humoristiskt och lite lättsamt och sådär. Så kan vara bra att göra den här typen av program också, och inte minst liksom belysa hur det tyvärr ser ut där ute ibland.
Mm.
Det är modigt av Patrik ändå, får jag säga, med tanke på vem man är och har varit, att han liksom gör det här och att han står på sig. Det var även väldigt modigt av Ida att liksom träda fram, tycker jag. För att, hon var lite nervös och sådär, tyckte det var jobbigt, men det var, så det var modigt. Om ni inte har sett det, se det gärna. Sök på Ekvall Show på YouTube så hittar ni det programmen. Och då gillar ni säkert dem lika mycket som Olsson och många andra har gjort. Tyst det blev.
Nej, ja. Jag har ju precis sagt allt detta. Ja, absolut.
Mm. Vi har haft lite lyssnarkontakt, heter det, lämna hellre det. Lyssnarkontakt. Då du har ju koll på det, eller hur? Eller har du något annat? Det är lite glassbil. Vi har tagit upp glassbil.
Ja, men det är ju fortfarande, det är ju riktigt i det kommit med lyssnarna här. Men jag bara tyckte, det var lite kul. Han, den här Hugo Säte Hackenbusch, han har nu bytt sån namn. Nu heter han G. Kalén. Jag vet, det är något från NCIS, tror jag, en tv-show. Du vet, jag brukar ha sådana lika som bär i min spalt på söndagarna.
Mm.
Och han har en som låter likadant. Andreas Granqvist och Patrik Bjerre Andersson. Och det är det ju, det har jag inte tänkt på, men det är ju lite det, väldigt högljudda och skånskt och låter väldigt, väldigt mycket.
Samma bastanta, ja, mittbacksdominanta, ja, ja, röst. Liksom.
Ja. Jag kommer ihåg när Jonas Thern berättade en gång, han sa de tränade med Malmö FF, så var det några nya spelare med. Det var en jävel som sprang gapa hela tiden. Vi tänkte, vem fan är det som gapar så mycket? Ja, då var det Patrik Andersson. Och sen när vi kom ut i omklädningen så satt han längst in lite röd om kinderna, vågade inte säga någonting. Nej. När han var ung och, ung och sånt där. Men det är faktiskt lite, det är lite likt. Jag skrattar för mig själv när jag såg Vitryssland, eller Belarus-matchen. När man helt plötsligt satt och vet, det är kommentatorer och det är publik och det är så här, hör man liksom, Albin! Albin! Ja, just det, det är granen som rör sig och så vidare. Och på tal om Bjärred, efter matchen så var det, de fyllde ut mellan två landskamper, så fyllde de ut med lite ett reportage och lite Champions League-snack. Och helt plötsligt dök Patrik Andersson, Bjärred, upp där också. Intervjuades om Bayern München när de tog... det var lite kul att höra, för de gjorde väldigt... De textade inte intervjun, utan han sa, ja, nej, det var ju så. Så det var, man kände ju lite som så. Och sen så sänkte de det ljudet och så kom... And really, when we played the first game...
Men du hörde honom ändå alltså.
Ja, så hör man honom, han börjar som vanligt. Ja, inte kunde han gjort det, han kunde prata engelska. Nej, då hör man honom i bakgrunden hela tiden. Och då sitter man och lyssnar, vad säger han nu? Säger jag engelska, säger han rätt nu som översätter? Det var lite kul, varför väljer man Patrik Bjärred Andersson till att berätta om en Champions League-final? Det fanns ju andra spelare där i så fall.
Men han avgjorde, det var ligan han avgjorde just det.
Ja, ligan han avgjorde. Nej, han avgjorde det här, nej, han missade, nej, han missade en straff, han, tror jag.
Ja, han var väl i närheten.
Så nu kan du ta... Nej, kan vi inte ta det också?
Jag tog upp glassbilen senast. Ja. Jag då tycker det är ett speciellt och spännande koncept så att vidare att man undrar vem fan som kom på den idén att man skulle åka runt och sälja just glass i bostadsområden i en bil. Mm. När och hur man kom på det här. Och jag trodde att det var en svensk företeelse, så jag trodde... Jag sa ju också att varför åker man inte runt och säljer något annat, typ så, päron. Inte vet jag. Men varför just glass?
Och då, en lastbil och full då... med knark och päron.
Och detta har engagerat våra lyssnare så till den milda grad. Och det är jätteroligt. Peter Johansson skriver att glassbil finns i USA, i Maryland, i något ställe som heter Rockville.
Ja, utan ligger utanför Washington D.C. Ja.
Washington D.C.
Ja, Washington. Utanför, ja, Washington, Maryland.
Han skriver att de har en ice cream truck där, eller vad det heter. Ja. Och Hugo Sarkenbusch, som heter något annat alltså, skriver att
dricka bilen.
När han var liten så kom dricka bilen.
Ja, varje torsdag.
Och det har jag hört, dricka bilen har jag hört.
Ja, när jag läste det, tänkte jag, det känner jag igen också. För mig det, när jag var liten var som min farmor på 60-talet på landet, så kom dricka bilen. Så bytte de ut en sån här stor flaska med dricka, så fick de en ny. Och så, tror jag, jag har ett svagt minne av detta. Och det är väl inte bara det, Andreas Fischer bor i Tyskland och skriver att när han bor på hans gata, där kommer en bil med glass och fryst mat. Sen kommer en bil med vatten, läsk och öl. Och sen kommer en annan bil som är lilla livsmedelsbilen, som antar en sån där rullande 7-Eleven-butik, kan jag tänka mig att det är.
Aha.
Och det slår mig nu att när jag var i Tranekär i Skåne, där jag bor på sommarna ibland, eller, där kom två män i en bil och ville sälja fisk. Så vad är detta? Nej, vi åker runt och testar och ser om det finns underlag. Det går rätt bra för oss i Halland. Vi tänkte utvidga och komma ner. Men det var en gång jag såg dem. Jag köpte, de sålde fisk, både färsk och fryst fisk i en sån bil.
Fiskebilen alltså?
Fiskebilen, ja.
Och det jag fick, nu minns jag att någon skrev, jag är ledsen att jag inte har lagt det på minnet, men någon skickade en bild och skrev till mig att det fanns faktiskt en glassbil i Danmark.
Jaha.
Om den då heter Is, det heter ju Is, det är glass på danska.
Ja, Is, ja.
Om den då heter, ja, IS-bilen, det vet jag inte. Men jag vet att det var en annan lirare som har skrivit att det finns i Syrien. Men...
Ja, Peter Gransson skriver det. Isbilar finns i Syrien. Det var inte så kul.
Nej, det var kul. Men glassbil, alltså jag hade ju både rätt och fel. Jag hade ju fel när jag trodde det var en svensk företeelse, definitivt. För det finns ju på sin olika håll. Men jag hade ju rätt när jag visste att det skulle engagera.
Mm. Ja, som alltid. Du lägger in en pinne i basen och sen så eldas det på.
Vi har ju dessutom tidigare haft, det var ju länge sedan vi hade det, en lång diskussion om hur man rankar olika smällar. Tjuvsmällar som man får. Och Bengt Eklund undrar då, han skrev till mig också, jag fattar inte, alltså Lusing örfil och ving och allt vad det var ut och dagsedel och så. Men han undrar var på skalan en feting hamnar. Jag kan inte relatera det till en smäll, utan snarare till någonting som de som rökte konstiga saker rökte just fetingar.
Men det kanske var typiskt Jons då. Fan, passar han så du en feting?
Han är ju ända ifrån. Ja, just det. Ja. Ja.
Men nu, jag tycker vi hoppade över en sak här som jag tyckte lite rolig. Det har inte gått så bra för Lars Lagerbäck i Norge, men Island är ju fortfarande stort. Han lämnar efter sig väldigt mycket. Det visar sig att det var rekordfödslar nu förra veckan eller någon gång på Island. Och så du tajmar man det tillbaka. Ja, det var exakt 9 månader efter Islands stora succé i fotbolls-EM. Så att det finns kanske många pojkar som kommer att heta Lars nu som föds.
Jo, och Lagerbäck var ju förbundskapten och du blev ju hyllad för det. Men tror du de gick igång på Lagerbäck eller fotbollen? Ja, det måste ju ändå varit fotbollen som och resultatet.
Men det är klart, du menar det som man får en grabb som man blir tillverkad i den sväng så döper man honom till Island.
Nej. Men kanske till någon spelare. Och man kan Larsur kan de ju heta. Såklart. Larsur, men de heter ju namn efter fäderna.
I fäderns spår de vandrar.
Larsson va. Så att jag tror inte Lagerbäck ligger bakom själv så många nyfödda. Eller någon ens. Nej, men de heter väl efter namn, får de väl efter fadern? Larsson, Patriksson, Mattsson.
Ja, men heter de inte Son? Nej, men där höll vi på med alla. Man kunde gå in på en grej och så tryckte man vad man hette och så fick man fram sitt isländska namn. Men det var då det. Jag tycker ändå det är lite kul att när sånt händer, det är liksom vad det är sånt som tänder. Ofta brukar det vara när det var, vad heter det, ljuset gick i New York för x antal år sedan. Okay. Ja, 9 månader efter det så plötsligt, boom, så exploderade med barnen och födslar på...
Nej, men folk blev väl glada och fulla. Fulla var de nog nu i Island, så fulla var de nog ändå. Ja. Men glada. Och det var lätt att komma till helt enkelt. Ja. Jag kan inte komma på någonting annat vad det beror på.
Men det kan som vi för många år sedan så hade vi dagens garv också. Det kanske har med det att göra också. Jonas Nilsson har ju skickat en. Av någon anledning så ska man säga den på finska eller sådär. Jag vet inte riktigt. Det handlar om Ken och Barbie. Och Ken frågar Barbie: du, vilken är din favoritbokstav? Jo, det är Q, Ken.
Jo, varför ska man säga den på finsk?
Jag vet alltså, inte, det
känns den, jag tycker inte att den är så rolig, men den är ju så här tråkig.
Nej, men
jag tycker inte att den är... Jo, den är rolig för att den är dålig. Det är ju samma som dagens garv, lite grann. Däremot så fattar jag inte, för man skulle mycket väl kunna läsa den på typ...
Här
så här, nej, ja, man kan läsa den på skånska också. Du...
jag tror inte Ken och Barbie.
Barbie, vilken är din favoritbokstav? Jo, det är kuken.
Ja, den är nästan bättre på skånska.
Ja.
Där växte den.
Jo, det är kuken. Ja, den var ju rätt så... den var okej, men inte mer.
Nej, men de dagens garv vi hade på den tiden, tyckte du det var några högstående humoristiska, komiska mästerverk?
Nej, den här är nästan lite för bra för att vara bra. Fattar du vad jag menar? De var ju så jävla dåliga så att de var roliga just av den anledningen. Den här med handfatet, och du vet, de som jag aldrig fattade.
Ja.
Har ni några sköna dagens garv? Fast dagens garv inte finns. Ja, ni som skickade in till dagens garv, ni kan ju skicka dem till oss istället.
Jag kan skicka hit istället.
Ja, skicka hit.
Det visar sig när man kollar dem, det var ju samma som skrev hela tiden.
Ja. Oh, ja.
En kvinna någonstans och en man någonstans.
Ja. Så det ni får ni definitivt att göra till @ekhammerw på Twitter eller @MatsOlssonNY som också finns
som
på Twitter.
NY
står för New York. Så skicka gärna dem till oss, era vitsar. Nu har vi tagit oss igenom 203 och så det var trevligt. Ja. Från Portugal ja, till Kuken. Ja. och vi meddelar här med att 204 kommer snart. Och den kommer även i ska tas beslut här faktiskt. Det visste inte du, Olsson, men det fick jag höra ju från Expressens ledning att det ska tas beslut här i veckan om den även ska komma i en belarusisk version.
Ja. Mm. Ja. Vad jag får säga, Hrvatska.
Mm. Belaruspodden. Olsson, adjö.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.